Hur hanterar jag min enorma förlossningsoro? Hur slipper jag att amma precis hela tiden? Och när är bästa perioden att lära mitt barn att sova själv? I det här avsnittet av Rulla Vagn-podden får du höra vad en sann expert på området svarar. Vi snackar också om trespråklighet, nyfödda som vägrar att ligga på mage och hur du genomlider värsta tänkbara PMS. Nu drar vi igång! Vad kul att du har tryckt på play-knappen på det här avsnittet av Rulla Vagn-podden. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rulla Vagn. Jag sitter här tillsammans med Cecilia Schapkowska, barnläkaren som då och då gästar oss här i podden med sin otroligt kloka svar på alla våra lyssnares frågor. Hej Cecilia!
Hej Evelina!
Hej, du börjar bli en bekant röst nu för våra lyssnare.
Ja. Det är roligt.
Ja, det är jättekul.
Mina roligaste jobbdagar är verkligen inspelningen av Rulla Vagn-podden.
Ja, härligt. Vi har ju som vanligt fått väldigt många frågor till dig och vi ska alldeles strax köra igång på dem. Jag brukar ju passa på att ställa lite frågor här i början. Men idag tänkte jag bara ställa en enda fråga.
Spännande.
Ja, för vi har ju pratat tidigare om hur svårt det är att förbereda sig på att bli förälder och den här stora omställningen. Men om du fick säga tre saker som du tror att föräldrar önskar att de visste innan de fick barn. Vad skulle det vara?
Nej, men det är ju en del som ändå säger, tycker jag, att de önskar att de hade hört hur svårt det kan vara att få amningen att komma igång. Dels säger ju att de önskar att de hade hört hur svårt det kan vara att få bebisar att sova. En del säger nog att de önskar att de hade förstått hur bra det kan vara att vara hemma båda föräldrarna under en längre tid.
Just det, om man nu har gjort det, varit hemma båda två.
Nej, men eller? Framförallt de som inte är hemma båda
ja,
två.
Ja, de inser att det hade varit bra. Ja, precis. Ja, absolut. Nu hade jag ju lust att ställa en följdfråga där, men nu jag håller på den. Okay. Så vi kör igång direkt, för vi har ju en hel hög med frågor här. Mm. Är du redo?
Jag är redo.
Hej Rulla Vagn-podden. Jag är nybliven förälder till en liten grabb. Han är 3 veckor nu. På VVC säger de att han borde ligga på mage minst 1 timme varje dag för att stärka nacken och för att inte få platt huvud. Han gallskriker varje gång jag lägger honom på mage. Och få ihop en hel timme varje dag känns inte helt enkelt. Har du några tips? Borde vi köpa en kudde till honom så att han inte får platt bakhuvud?
Ja, det var ju lite hardcore BVC tycker jag. 3 veckor gammal och minst 1 timme varje dag.
Så det här fick jag höra på första BVC-besöket när vi kom hem med vår dotter. Minst 1 timme varje dag.
Mm.
När de sover. Alltså,
nej.
Konstant. Nej, men alltså så här,
de jag får vet ju inte ligga på
nej,
magen
inte,
när de sover.
Nej, så menade jag inte. Inte nej. När de sover. Nej, men alltså de sover ju konstant ja, första precis. Tiden. Alltså de är ju inte ens vakna.
Nej, de är ju inte ens vakna.
Nej.
Så jag skulle säga att det är väl jättebra om man kan ligga lite på magen som 3 veckors. Men kanske snarare när de har... De vaknar ju ofta till vid en månads ålder lite mer.
Mm.
Och då under sina vakenperioder framåt 5-6 veckor så är det väl bra om de kan ligga lite på mage. Jag har 3 tips skulle jag säga. Tips nummer 1 är att det finns såna här speglar på hjul liksom, som är just till för att barn ska kunna ligga på mage och se sig själv i spegeln.
Mm.
3 veckors, lite liten för det, men när man nu börjar kunna lyfta, den kan göra det roligare. Nummer 2, man kan själv vara lite underhållning. Om man lägger dem på mage på skötbordet med huvudet utåt mot en själv. Och så en hand på rumpan så de inte ramlar ner. Och sen så kan man prata med dem.
Just
det. Det kan man inte göra 1 timme varje dag. Men...
Några minuter i alla fall vid varje blöjbyte kanske.
Precis. Mm. Och sen det här för en till sak är ju att man faktiskt kan bära dem i sele eller sjal.
Precis, för vi stärker det nacken också.
Ja, och framförallt så gör det är ju inget tryck mot huvudet då, så att man får inte
just
platt
det.
Huvud.
Precis.
Sen... är det ju, ibland kan det ju bli så att när man fokuserar på en viss fråga på BVC så kan det bli som att liksom det värsta ödet i världen är att få lite platt bakhuvud. Det är det ju inte.
Nej, hur far, nej. Eller är det farligt att få platt bakhjul? Eller är det en kosmetisk grej?
Det är en kosmetisk grej. Ja. Sen, det som är kosmetiskt mest störande skulle jag säga, det är liksom de lite så snea platta bakhuvudena. Om man har någon som bara ligger liksom snett åt
en favoritsida
hållet.
Åt ett håll.
Ja, precis. Mm. Men det är ju framförallt en kosmetisk grej innan man har fått hår.
Just det.
Precis. Sen en liten kudde kan vara bra.
Ja, är det en vanlig kudde för spädbarn då? För det finns ju såna här specialkuddar.
De här som man ganska typ spänner fast barnen i på sidan och sånt.
Nej, det vet inte jag inte. Men det finns som en liten grop i mitten. Mm. Just för att...
Mm, ja, det kan man säkert prova, men jag tänker på en vanlig kudde för spädbarn.
En helt vanlig minikudde. Ja. Mm. Hej, jag är från Tyskland och min man från Rumänien, men vi bor i Sverige. Vi har en dotter som är 11 veckor gammal och vi vill gärna att hon lär sig både tyska och rumänska. Min man och jag pratar svenska med varandra. Hur gör vi bäst? Ja, vad intressant. Ja. Hur ska man tänka när man pratar flera språk hemma?
Precis, då ska ni göra så att, nu ska vi se, du är från Tyskland, då pratar du lämpligtvis tyska med barnet. Uteslutande.
Mm.
Och din man är från Rumänien, då pratar han lämpligtvis rumänska med barnet uteslutande. Och om barnet sen svarar på svenska, tyska eller rumänska till er, det bryr ni er inte så mycket om. Utan det viktiga är då vad ni pratar till barnet.
Mm.
Och att ni är jättekonsekventa med det.
Mm-hmm.
Sen, för att det är att exponeras för det främmande språket. Eller det främmande språket, det är inte främmande. Exponera för språket som gör att barnet lär sig. Svenskan kommer ert barn lära sig i förskolan och senare i skolan.
Och de pratar ju svenska med varandra också.
Precis. Om ni vill göra det allra mesta för tyskan respektive rumänskan, då ska ni nog fundera på om det är något av tyskan eller rumänskan som ni har gemensamt. Om ni kan prata det i så fall. Men kan ni bara prata svenska med varandra, då blir det ju svenska. Men... om svenskan kommer in i ert hem så kommer det vara större risk, tror jag, för att ni tappar språken som inte förekommer i resten av samhället.
Just det.
Och sen så, om ni har kontakt med er släkt, då är det ju bra att åka dit och träffa då de som bara pratar tyska och rumänska, för det är ju då som dottern, om inte tidigare, antagligen kommer börja prata de här språken.
Ja, för det är ju en fantastisk grej att få med sig tre språk hemifrån.
Precis, och det gör ju också, tre språk och också den förmågan liksom till att ha kontakt då med båda sidornas familjer.
Ja, visst.
Så kör igång, men vänta inte alls skulle jag säga. Börja redan nu.
Hej Rullavagnpodden. Jag är mamma till två barn och lider numera av världens värsta PMS. Innan barn kände jag inte av det jättemycket, men efter andra barnet är det verkligen jobbigt. Jag blir illamående och får huvudvärk, men det värsta är att jag nästan blir att jag blir så sjukt deppig. Veckan innan mens har jag lätt för att börja gråta och känner mig helt uppgiven. Det känns som att hela världen är emot mig. Med andra ord, det krisar ofta rejält i relationen 2 av 4 veckor under månaden. Nu planerar jag livet, aktiviteter och viktiga resor efter min menscykel, vilket ju känns helt galet. Är det bara att acceptera att det är så här nu? Finns det någon medicin som jag kan ta som hjälper? Den här frågan känner jag verkligen igen mig i. Jag vill gärna höra ditt svar.
Du ska få höra svaret.
Ja,
det finns mycket som hjälper kan man säga. Men jag tänker ibland på PMS också som att man ska ju inte helt vara säker på att det är de icke-PMSiga dagarna som är helt rättvisande.
Nej.
Så, om det är så att man liksom 2 av 4 veckor tycker att man har stora problem i sin relation, då kanske man förutom behandlingen av PMS faktiskt också ska fundera på om det finns någonting som man vill ändra på där, om det är dags för lite parterapi, om det är dags för lite egen terapi eller så. Medicinskt så fungerar antidepressiva läkemedel av SSRI-typ bra mot PMS. Har man det bara några dagar så brukar man kunna ta det bara några dagar. Men har man det halva månaden kanske man tar det hela tiden. Mm. Gå till vårdcentralen.
Just
prova.
Det. Ja.
Låter vettigt. Men glöm inte att det kanske också finns någonting i er relation när ni har två små barn som kanske behöver tas tag i.
Mm. Just det. Finns det något som man själv kan påverka när det gäller PMS? Som gör, alltså, om man inte känner att man har så stora problem att man behöver medicin. Alltså som, vad kan man påverka? Med kost, ja, eller träning eller något annat?
Kost finns väl ingen evidens för. Nej. Träning sägs ju alltid vara bra.
Mm-hmm.
Sömn. Okay. Lättare sagt än gjort när man har småbarn hemma.
Ja.
Men det är allmänna sån här må bra grejer.
Ja, just det.
Sömn, ljus, ta hand om sig, träning, vänner.
Just det.
Ja.
Mm. Choklad.
Choklad?
Ja, alltid.
Mycket gott med choklad. Jag tycker själv att en sån här liksom menskalender i telefonen.
Ja,
där man faktiskt
precis
kan, när allting känns jobbigt, slå upp. Och sen är det, ja, precis den dagen det brukar vara som värst. Kan, ja, du faktiskt också bara ge en aha, det är det.
Precis, man kan också säga det till sin partner. Precis,
att
idag är det.
Precis, det är PMS.
Ja, det är läge att komma hem med choklad. Snarare än något, precis, annat. Ja. Vad kul att du lyssnar på Rulla Vagn-podden igen. Och jättekul att så många hittat till vår podd och skickat in frågor till våra experter. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rulla Vagn, som är Sveriges största mötesplats för småbarnsföräldrar. Jag och min man startade Rulla Vagn för att göra det enklare att hitta vänner under föräldraledigheten. Och nu besöker närmare 100 000 föräldrar rullavagn.nu varje månad för att hitta nya kompisar. Hej Cecilia. Jag sitter här med min 2 veckor gamla son mitt i natten och vet inte vad jag ska ta mig till. Jag känner mig både värdelös och gråtfärdig på grund av att amningen inte funkar. Det känns som att han inte blir mätt när han äter. Han har ätit nu till och från i flera timmar. Han somnar vid bröstet, släpper taget, vill ha mer 5-10 minuter senare och sen börjar det om. Så fort jag försöker lägga ner honom så gnäller eller skriker han. På BVC säger de att han går upp i vikt som han ska, men upplever inte i övrigt att jag får så mycket hjälp där. Jag har så himla ont i brösten och har fått sår som inte läker eftersom jag ammar hela tiden. Jag har börjat med amningsnapp för att förhindra och lindra smärtan lite. Vad kan jag göra för att detta ska bli bättre? Tycker du att jag ska börja med ersättning och se om han blir nöjdare?
Ja, det tycker jag verkligen att du ska göra.
Mm.
Det är min första tanke.
Ja.
Alltså, det finns ingen anledning till att du ska känna dig värdelös. Och när du känner dig gråtfärdig så är det ju för att du är så himla trött, tänker jag.
Ja.
I det här läget ser jag inga negativa effekter alls av att börja med ersättning och se om han blir lite mättare på det. Vill du fortsätta amma så brukar det snarare, om man bryter den här negativa cirkeln av att gråta och känna sig värdelös hela natten, kunna hjälpa amningen. Och
just det.
Om du å andra sidan kommer fram till att gud vad skönt det var att mata med ersättning och jag orkar inte att han suger mer på mina onda bröst, då är det helt okej.
Precis. Om inte annat så kan de ju få vila lite, de här stackars brösten.
De här stackars brösten.
Hur är det här med amningsnapp, tycker jag man hör så mycket för och emot. Vissa säger så här, börja absolut inte för det kommer störa amningen. Och andra säger ju att det är det som liksom har varit räddningen för att de ska kunna amma. Alltså,
ja.
Vad säger du om det?
Vad jag säger om det? Jag säger att det finns ingen som helst vetenskap bakom att det skulle förstöra amningen.
Nej.
I vissa fall där barnet har svårt att få tag, kanske på grund av liten mun och typ stor tutte, så kan det vara räddningen. Och också kan det vara jätteskönt, jämförelsevis skönt,
ja.
Om man har onda sår. Så att,
ja.
Funkar det bättre så använd det. Sen brukar man kunna fasa ut den sen när de växer till. Amningsmottagning skulle jag verkligen rekommendera också. När man har så här stora problem och har en 2 veckor gammalt barn.
Precis.
Och de amningsmottagningarna brukar vara jättebra och inte alls bara arbeta med att tvinga folk att amma, utan hjälpa till i sådana här situationer på ett jättebra sätt.
Hej Rulla Vagn-podden. Jag har några frågor om sömn. 1. Finns det någon bra fas för att försöka lära barnet att somna själv, sluta vagga etc.? Det känns som att varje gång vi försöker så är det något på gång som stör just sömnen. Tänderna, separationsångest, en utvecklingsfas. Vi har en snart 10 månaders bebis som bara somnar i famnen, helst med vaggning eller i vagnen. Inte riktigt hållbart. 2. Vad är saker som vi kanske inte är medvetna om och som kan störa eller påverka sömnen? 3. Vilka saker kan man faktiskt lära sin bebis och vad måste man acceptera? Var går gränsen? Se fram emot att lyssna på podden och dina svar.
Ja.
Om vi börjar med ettan här. Finns det någon så här bättre fas under första året då kanske?
När det är så här, 10 månader, liksom, är att 10 månader, det är ju ofta då man liksom känner att it's enough, typ. Om det fortfarande pågår då. Så det tycker jag är en bra fas.
Ja.
Även om det råkar komma tänder eller
just det.
Det plingar till i appen för utvecklingsfas eller sådär. Så det tycker jag är en bra fas. Och det, de börjar bli så tunga då också. Så att vagga i famnen, kan man bli av med det, då är det ju bra.
Verkligen. Och 2:an här då. Om det finns någonting som annat som kan störa eller påverka sömnen.
Precis, det är svårt att veta vad de är medvetna om och inte, som du skriver frågan. Men dagsömn.
Just det.
Så det är ju ganska bra att man liksom ser över dagsömnen. Men det kan ju vara så att det framgår ju inte riktigt av frågan, men en del barn somnar ju egentligen väldigt bra. Det är bara att de har bestämt sig för att man gör det bara vaggandes. Mm. Då kanske man har en alldeles utmärkt sömnrytm. Man måste bara få bort vaggandet.
Precis.
Men annars, om man har problem att somna in på kvällen eller så, så kan ju förlängning eller förkortning av dagsömnen vara bra. Mätta bebisar är lättare att matta. En extra flaska ersättning eller välling eller amning om man har bra med mat på kvällen. Inte så dumt. Ljus och ljud och så tror jag att de flesta är medvetna om.
Ja, men precis. Själva nattnings... Ja. Rutinsituationen. Ja.
Och sen är det ju så också att barn är ju ofta väldigt känsliga för vad som liksom händer i familjen, om det finns spänningar och stämningar där och så. Så att, att själv som förälder försöka må så bra som möjligt, det är en bra, alltid en bra idé.
Och 3 här då, den är ju ganska intressant. Alltså det här med vad kan man då lära inom sin citationstecken? Vad måste man acceptera? För vissa bebisar har kanske jättelätt att bara lägga sig ner och somna, medan andra behöver en längre period där man hjälper dem att somna.
Precis, och det där är ju, dels finns det ju ett svar kring vad 10 månader i allmänhet kan lära sig. Och sen finns det ju också men däremot svaret för vad just en enskild 10 månader, det kan faktiskt vara helt annorlunda. Ja. Så att i allmänhet så kan de flesta 10 månaders somna utan att man går och vaggar med dem. Men man måste se hur ens eget barn reagerar på att man försöker sluta. Det finns faktiskt barn som inte fixar det.
Precis. Man kanske kan göra någon sån här mellanvariant också. Det finns ju såna här tassar man sätter på spjälsängen och sådär. Så att han får jättebra. Lite vagga. Men
ja, precis. Och i det här fallet så kunde ju barnet somna i vagnen.
Ja.
Det är ju, man kan ju ha en innevagn. Jag hade en av mina kompisar faktiskt. En gammal 60-talsvagn inne som hon rullade över en tröskel.
Hej podden. Jag och min fru har 2 barn. En 3-åring och en alldeles nyfödd dotter. 3-åringen ska gå på förskola 15 timmar. Men har inte hunnit gå tillbaka efter att han blev storebror. Min fråga är om det är dumt att han börjar förskolan igen med tanke på att han kan bli sjuk. Är det farligt för bebisen om han drar hem förkylningar eller magsjuka? Borde vi ha honom hemma istället och i så fall hur länge? Det är en bra fråga. Ja. Det funderar man nog alla som får syskon hur man ska göra med det där.
Och jag skulle säga att det beror dels på om det nyfödda barnet är sjukt på något vis. Då kan det vara liksom extra bra anledning att stanna hemma lite. Men om det är ett friskt nyfött spädbarn så kan det också bero på lite när på året det är. Värsta vabbsäsongen är ju i februari.
Precis,
och den vabbmars.
Den härliga månaden.
Ja. Om man har en alldeles nyfödd då och man bara vet att liksom, så fort vi bara tittar på förskolan så kommer det vara en ny förkylning, då kan man ju fundera på om det är värt det första månaden. Men å andra sidan kan det vara så att man har en 3-åring som tycker att det är skitjobbigt att dela livet med en nyfödd. Och en nyfödd som dessutom inte sover. Och en 3-åring som bara skriker över att på liksom vilja träffa sina kompisar på dagis. Då kanske man måste låta barnet gå på dagis även i februari. Men däremot resten av året när det inte är så där tok mycket infektioner på förskolan, då brukar nog ofta, tror jag, fördelarna med att barnet går tillbaka överväga.
Mm.
Men det vet man ju också själv bäst i sin familj. Man kanske är hemma båda föräldrarna och har ett lugnt barn som bara vill gosa. Och så kanske man har det helt underbart allihopa, ja, hemma.
Precis.
Då får eller man så ju... har man det inte då.
Hej Cecilia, tack för en bra podd. Jag födde barn för ungefär 5 månader sedan. Utan att gå in på detaljer så var min förlossning maratonlång och en jobbig upplevelse. Jag försökte under graviditeten att förbereda mig, läste mycket om förlossningsförloppet, gick på profylax och var noga med träning och mat och så vidare. Därför blev det lite av en chock att förlossningen inte alls gick som jag tänkt mig och istället blev en hemsk upplevelse. Det tog lång tid innan jag kände mig fysiskt och psykiskt okej. Jag vill gärna ha fler barn och har alltid tänkt att vi ska få syskon tätt, men oroar mig redan för nästa förlossning. Vad krävs för att man ska få ett kejsarsnitt? Och om jag måste föda vaginalt igen, hur kan jag förbereda mig?
Mm. Det är ju ganska många det blir så här för, även om man har förberett sig allt man kan under graviditeten.
Precis.
Jag skulle säga vad som krävs för att man ska få ett planerat kejsarsnitt. Ja, att man har en sån här historia och vill ha det.
Mm.
Det är kanske den allra vanligaste orsaken till att man planerar ett kejsarsnitt utan att ha någon liksom strikt medicinsk grund.
Ja. Får man det då? Om man
med en sån här historia, sån här... ja, det behöver man inte vara orolig för att man inte får. Det som händer då att när man blir inskriven på MVC sin nya graviditet, så säger man det i första samtalet. Så här var det. Jag är jätterädd för att föda igen. Och då blir man remitterad till sån här Aurora-barnmorskar. Eller de heter lite olika.
Ja, just det. För att bearbeta det.
Ja, precis. Mm. Och då kommer de prata. Så det är ju också olika om man faktiskt känner sig tryggast med tanken på en kejsarsnitt. Eller om man känner sig tryggare med en planerad vaginal förlossning. Där man får liksom ha planerat sin innan. Ja, men om det nu tar längre tid än så här. Då kan man avbryta till kejsarsnitt.
Just det.
Eller... om det nu gjorde väldigt ont, man inte hann med epiduralbedövning, att man får det innan. Ja.
Mm.
Så att, och de är jätteduktiga, de här barnmorskorna i de teamen på den typen av samtal och planeringar. Mm. Och sen när man ändå efter det barnmorskarsamtalet fortfarande känner att nej, men jag vill verkligen ha planerat kejsarsnitt, då får man träffa förlossningsläkare för att ta det slutgiltiga beslutet. Men att det är liksom en sån här process, det innebär inte att man behöver vara orolig för att man ska tvingas föda vaginalt sen när man har en sån här rädsla.
Just det. Alltså allmänt när man verkligen har haft en sån här kämpig upplevelse av förlossningen, har man rätt via BVC eller så här att komma och prata med dem? För jag tänker det kanske är viktigt för alla, även oavsett om man vill ha fler barn eller inte, att få... att få bearbeta det lite grann. För det är som hon säger här. Hon gjorde ju, tyckte hon, allt hon kunde för att förbereda sig. Och sen blev det verkligen inte bra.
En sak som jag alltid brukar rekommendera dem som, för BVC har inte riktigt...
De har inte det.
De är ju inte riktigt med. Det är ju inte barnmorskor där, utan det är barnsjuksköterskor. Så det är barnsjukvården. Men att man kontaktar den förlossningsklinik där man födde. Ofta kan det månas att man får ett samtal då med den barnmorska som var med och går igenom.
Just det. Varför det blev som det blev.
Varför det blev som det blev och hur det blev och gå igenom journalen. Och så det brukar kunna vara jättebra.
Ja.
Sen kan man ju ibland behöva gå även hos en psykolog och bearbeta.
Mm.
Det kan ju vara riktigt stora trauman en förlossning. Mm. Även om både barn och mamma blev frisk på slutet.
Precis.
Och det vet vården om. Och,
ja. Men hon ska inte vara rädd för att skaffa barn igen.
Det ska hon inte.
Nej. Hon kommer få stöd och hjälp från
MVC. Hon kommer få stöd och hjälp och ingen kommer tvinga henne att föda henne allt om det är så att hon till slut inte vill det.
Jättebra. Och den frågan får sätta punkt för idag, tyvärr. Det känns alltid som att vi kan fortsätta ett tag till när vi väl sitter här. Jag säger ett jättestort tack till dig, Cecilia.
Ja, men tack själv, Evelina.
Du har svarat på alla frågor.
Och tack alla ni som har ställt frågor.
Verkligen. Tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Rulla Vagn-podden. Du kan som vanligt skicka in en fråga till oss på podd@rullavagn.nu och få svar från någon av våra experter. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt och vi hoppas ju förstås att du lyssnar då också.